Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 232 utav Svenska FBL-podden. Det här är vårt sista avsnitt som vi spelar in inför deadline för Game Week 1 som är nu på fredag. Vi ska prata hur våra tre olika drafts ser ut och jag är oerhört spänd på detta då jag inte har sett några utav era lag. Vi spelar in tisdagen den 8 augusti och med det sagt så är det ju några dagar kvar fram till deadline och skickar in den brasklapp som vi gör varje säsong när vi spelar in det här avsnittet att det kan och förmodligen kommer att ändras lite på små saker kring hur vi presenterar lagen nu. Men det är också mycket som är fast i byggena. Agendan för dagens avsnitt är att vi först snabbt ska prata igenom lite Community Shield och vad vi lärde oss där. Vi ska prata lite kring våra ligor och våra fina prisbord som vi har i ligorna så att ni inte missar att gå med. Vi ska även prata lite utlottningar som man kan välja att hoppa med och vinna fina priser. Sen så har vi en del spelare som har presenterats med FBL-priser sen vi spelade in senast och vi går igenom dem och kikar lite innan vi hoppar in i den stora punkten som såklart är våra drafts och vilka spelare som har varit nära och kanske kan krypa in men inte är där just nu. Och sen sist men inte minst så är ju Game Week 1 och vi ska ha en kaptensdiskussion precis som vi har i alla våra ordinarie avsnitt. Och med det ska jag säga om ni inte har lyssnat på det tidigare så finns det flera inför avsnitt som redan är släppta och där vi går igenom målvakter, försvarare, mittfältare och anfallare. Så vill ni gräva djupt så se till att leta er poddspelare så kan ni lyssna på det också. Nu börjar jag redan bli trött på min egna röst och därför så får jag väl börja med att säga grattis Stefan som Arsenal supporter, en titel redan.
Ja, nej, men det är väl alltid trevligt. Jag såg inte hela matchen för att jag satt i en bil på väg hem från Skåne efter ett bröllop. Men den delen jag såg var ju nog den bästa Arsenal-delen i hela matchen. Det var andra halvan av första halvlek. Då tyckte jag att det såg riktigt trevligt ut. Resten av matchen så hörde jag mest på, om jag hade den på i bilen, hade den på radio eller hörde kommentatorerna. Och då var det väl, City var lite vassare i andra, men ändå en jämn match över 90 minuter. Och så hade vi lite flytt på slutet där med Trossards styrda skott som går in. Och sen i straffläggningen så började ju De Bruyne med att slå den hårt i ribban. Och efter det så gav vi inte dem någon chans riktigt där. Ramsdale plockar Rodris straff också. Så att det blev ju en bekväm seger i straffläggningen. Men det var skönt. Vi har ruggit dåligt facit mot Manchester City. Och får vinna en match oavsett hur... vilken match eller hur det ser ut är alltid positivt tror jag för att lite städa bort det spöket.
Ja men verkligen, vi fick se ett Arsenal som firade rätt hårt efter vinsten och ser en del som gör sig lustig över det, över en match som kanske inte är superstor, men jag tycker det är inget konstigt att fira när man vinner. Fredrik, du är ju van med bussparader för minsta lilla eller stå och applådera vid det kopp när man spelar oavgjort och sånt där. Så att, du tycker väl inte heller att det är så konstigt. Men Fredrik, har du dragit några FPL-lärdomar eller hur mycket kraft lägger du vid en sån här match så pass nära inför deadline?
Firandet åsido. Jo, men det är klart att det är ju genrepet. Sen ska man ju veta att det är ju inte varje match under säsongen som de här två lagen kommer att möta det här motståndet. Det är ganska få matcher och båda lagen har ju ganska tacksamma inledningar. Och det är frågan, kommer de älvorna att se exakt likadana ut? Jag tror ju inte det så rakt av. Utifrån att jag tror att framförallt City kommer att attackera på ett annat sätt när de möter Burnley som ska hålla i bollen kontra ett Arsenal som får anses vara titelutmanare. Så att ja, absolut, jag såg i matchen och såg vilka som startade och byttes in och hur de såg ut och sådär. Ja, det gäller att ta med sig lagom mycket, tänker jag.
Mm. Stefan, vad tänker du där? Vi ser en spelare som Foden inleda på bänk. Vi ser en Kai Havertz som kliver upp i liksom den centrala anfallsrollen. Är det någonting du tror vi kommer fortsätta se, eller är du också inne på samma spår som Fredrik, att det mycket väl kan skruvas om när man ska möta Nottingham Forest hemma eller Burnley borta som det är för City?
Ja, men det tror jag absolut, men å andra sidan har jag sett statistik på, för att City brukar ju ofta spela den här matchen och Pep brukar ungefär starta, eller det skiljer ungefär två gubbar från de han startar med i Community Shield till de som har startat sen i första ligaomgången. Så 9 utav 11 startspelare brukar vara samma material. Så jag tycker att liksom, det talar ju mycket för att vi fick se ja, men ett så gott som ordinarie Manchester City vi kan tänka oss. Och sen ja, men vet vi att Guardiola är på ingång där. Men en sån gubbe som jag ändå kanske tror att det skulle kunna skruvas på är ju en Phil Foden till exempel.
Där och målvaktspositionen där Ederson ska väl in?
Ja, han ska väl det. Men liksom, jag hade inte vågat vara helt 100% där, även om det känns som att det är ja, 95% sannolikt att han ska in. Men vi får se, pepp i pepp. Men så mycket mer än så tycker jag inte att man kan dra lärdomar om av City. Vi såg en Kevin De Bruyne som kom in i andra halvlek. Det är väl liksom, jag tror inte att det är så många som hade tänkt gå på Alvarez ändå. Och jag vet inte om, jag har inte sett De Bruyne så många drafts heller, även om hans TSP har gått upp en del här efter Community Shield har jag noterat. Så det är väl liksom såklart bra att han är frisk och hel. Det är framförallt bra för Citys anfallsspel skulle jag säga.
Vi kan väl säga det, att det var ju Kevin De Bruynes första minuter han har gjort här på försäsongen. Och det var ju många som förväntade sig att Kevin De Bruyne inte skulle vara tillbaka alls här inför Game Week 1. Nu fick han i alla fall lite minuter, men han är knappast redo för några 90, det kan jag inte riktigt se. Ja, man hör att du har blivit bränd av Ederson tidigare. Jag är ganska trygg med att ja, men, det rör sig om vem som är cupmålvakt egentligen, och att Ederson kommer starta Game Week 1 känner jag mig väldigt trygg med. Sen betyder det inte det att jag kommer starta med Ederson för det. Men mer intressant, Stefan, ditt kära Arsenal, Kai Havertz centralt där. Tror du att det är så vi kommer se hemmamatchen mot Forest också? Han gjorde det ju bra och fick mycket beröm av Arteta efter matchen. Men ja, spelare som Trossard inleder bänk, kommer in, gör ju målet som förvisso är en deflection, men har ju varit också bra på försäsong. Och det finns ju lite alternativ att kanske plocka ner Kai Havertz på en mittfältsroll och spela lite mer offensivt balanserat.
Ja, nej, men jag tror ju absolut att vi fick se att i de tuffa matcherna så kommer vi spela med Partey och Rice. Det tror jag är första liksom, det tror jag är tanken, bara för att liksom försöka vinna det mittfältet. Och Forest är ju inte en sån match där man behöver göra det. Så det ska bli spännande att se hur offensiv Arteta är där, om det blir en balansspelare istället och att man flyttar ner Havertz. För jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att peta Trossard efter en grym försäsong. Ett bra inhopp här mot City, även om att liksom, målet är ju såklart turligt. Men han ser ju ut att vara i bra form och liksom han... Ja, men får han starten så tror jag att han kommer göra det riktigt bra. Och då tror jag väl att han får starten på topp som falsk nia. Och det skulle vara bra för Martinelli. Trossard, ja, men får han mycket speltid så han är en poängspelare, så det skulle vara bra för honom också. Sen är det lite mer spännande hur det förändrar dynamiken på mittfältet. Om Kai Havertz flyttar ner där, vad som ja, men kanske framförallt händer med Martin Ødegaard. I övrigt ja, men så måste man ju liksom reflektera över att Saliba är tillbaka. Haaland hade ett XG på 0,00 efter första halvlek, och det var liksom, Saliba tog hand om honom riktigt bra. Det är sån jävla förbättring för Arsenal att ha honom tillbaka. Så det är ju ja, men i FPL-mässigt så är det ju tydligt att det gör försvarsspelarna i Arsenal mer intressanta än när han var skadad.
Några ord om Enketia. Du pratar om Trossard här, pratar om Kai Havertz, men Enketia, är det så att han kan leta sig in och få en startplats?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är Trossards chans om inte Havertz, om de inte fortsätter med Rice och Partey på mittfältet då, och spelar med Havertz på topp. Då tror jag att det är Trossard som kliver in först där faktiskt. Det gör jag.
Ja.
En annan reflektion är väl lite kring straffläggningen. Arsenal brukar ju skicka fram sin första straffskytt och ta första straffen. Och i straffläggningen så var det Ödegård som klev fram och satte dit första straffen.
Jag har faktiskt skrivit ner exakt det. Och jag tror att det kan vara något, eller försöker vi leta efter saker som inte riktigt finns?
Vi kanske försöker leta efter saker. Det är såklart olika strategier i straffläggningar och liksom hur spelarna snackar ihop sig och känner så. Så jag skulle inte säga att det är bekräftelse. Och Arteta har inte fått någon fråga om det. Men Saka brände ju en straff här på försäsongen. Och han brände ju även en i slutet av förra säsongen. Mot West Ham tror jag det var. Så att ja, det finns något där. Det är lite så här... Jag skulle säga att det kanske är 75% att Saka är första straffskytt. Men jag vill ändå flagga upp det som en möjlighet att Ödegård skulle kunna vara första straffskytt.
Fredrik, Stefan var inne på det här. Saliba gjorde det bra mot Haaland. Haaland går mållös. Han har gjort det nu i några matcher. Det är knappast så att man liksom plockar bort honom från sitt fantasybygge. I alla fall inte för egen del. Ja, finns det någon oro här inför Game Week 1 och en kaptensbindel som ska sättas dit?
Nej, tvärtom. Jag är så sjukt nöjd med att Haaland har krånglat dit under försäsongen. Det gör ju att en del kommer tycka nu att men jag skippar honom till någon annan eller skippar binden där. Men gör den, jättebra. Det är jag bara glad för varje manager som plopp, poppar bort därifrån. Det gör liksom att det effektiva ägandet sjunker. För att jag tror att det kommer vara påställt när Premier League börjar på ett annat sätt. Och man kommer inte möta Arsenal, man kommer inte möta William Saliba varje vecka, utan det ska mötas lite benknäcka gäng också. Och då har vi sett hur det har gått tidigare. Så att jag är ingen källa till oro för egen del, tvärtom. Som sagt, att han liksom så här haltar lite på det här med bra försäsonger. Du har nämnt tidigare, men Keita liksom, han har förstört lite bra försäsonger för min del. Ger inte super mycket för det, som att det skulle vara någon garanti att man liksom rider in i en bra liksom PL-säsong. Det kan vara så, men det är långt från någon garanti. Och samma sak tvärtom då, om man gör en dålig försäsong så innebär det inte att det kommer börja knackigt. Så är det någon som bara kan takta igång och dra ett hattrick i premiären, så är det ju norrmannen.
Och där lägger vi Community Shield bakom oss. Jag skulle tro att vi kommer komma tillbaka till vissa av de här spelarna och prata när vi kommer till våra drafts. Men innan dess tycker jag att det är vår förbannade skyldighet att påminna alla er lyssnare om våra ligor och våra prisbord. Vi har poddligan som är helt gratis att gå med i, och ett prisbord med priser upp till 27 000 kronor att tävla om. Och ja, med första priset är ett presentkort på en fotbollsresa på 5000 kronor. Och det är ju inte fy skam att vinna i en liga som inte kostar någonting att vara med i. Vi har även priser från Unisport Store med presentkort på 1000 kronor. Vi har presentkort från Nakata.se och med presentkort från Glenn Sports Bar. Så att den här ligan är bara att hoppa med i på en gång. Koden hittar ni på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden heter vi där. Jag nämner den också för er som mot förmodan kanske inte har någon Facebook. Men koden är RE224Y. Sen har vi även en betalliga tillsammans med grabbarna på Glenn Sports Bar. Vi brukar lite slarvigt kalla den för Glenn-ligan. Men Glenn Fantasy PL är ju ligans namn. Och även Facebook-gruppen som håller samman hela ligan. Det kostar 250 kronor att vara med. Man swishar pengarna till Glenn. Och 50 kronor går direkt till Barncancerfonden. Förra året så skänkte vi över 80 000 kronor dit. Vi ska över 100 000 i år. Och ett sätt som vi hoppas ska hjälpa till för det här, det är att vi även nytt för i år har öppnat upp för utlandsbetalningar. Så sitter du i Norge och lyssnar på den här podden ute på Åland eller Finland eller i Danmark eller vart du än är, det är inget att liksom gråta över. Ni kan såklart vara med. Vi har löst det här året. Så gå in och kolla in Glenn Fantasy PL. Och det gäller ju att ha gått med i ligan och swishat in de här 250 riksdalerna innan allting drar igång. Och swishen är ju såklart för svenska spelare, utlandsbetalningar. Det kan man läsa om hur man gör och går tillväga både på vår Facebook-sida och på Glenn Fantasy PL. Koden är 2G1QSI. Men man behöver här kolla upp lite hur man ska göra med betalningen också. Och vilket nummer man ska swisha till. Så att om ni inte har Facebook, kasta iväg ett mail till oss på svenskafpl@gmail.com. Så kan vi skicka all information samlat istället. Så kan ni komma med där och se till att inte vila på hanen, för det är alltid några eftersläntrare som kommer där efter deadline för Game Week 1 och säger, kan man hoppa med nu? Nej, det kan ni inte. Och Fredrik, det fina med Glenn-ligan som jag har varit inne på så många gånger, såklart ett liksom säsongspris som är ordentligt, men de här priserna som är under hela säsong och kanske framförallt månadspriserna gillar vi lite extra.
Ja, men det är de som gör ligan helt unik, just månadspriserna. Att du tävlar om liksom fotbollsresor till liksom, ja, men så här hisnande värden varje månad. Det är ju någonting som är, ja, men jag vill ju säga att med Glenn-ligan har vi knäckt koden. Koden för hur man håller FPL roligt för en stor massa under en hel säsong. För vi är ju ett gäng nördar som tycker att det här är skitkul under en hel säsong. Ja, i alla fall. Nästan en hel säsong. Och med liksom Glenn-ligan, med möjligheten att vinna under hela säsongen, oavsett hur det går i totalen. Ja, det är liksom, du har hört oss prata om det, kanske om du har lyssnat tidigare. Det finns en anledning. Skulle du bara gå med i en enda betalliga? Du kanske är en sån här som lirar FPL och liksom snackar om massa betalligor och cash. Liksom, det är gratis. Skulle du vara med i en enda betalliga, då är det Glenn Fantasy PL. Så insigna, du kommer inte att bli besviken.
Nej, vi har en del utlottningar också som vi drar igång med här till Game Week 1 och deadline på fredag. Vill man vara med i dem så går man in och stöttar oss via patreon.com/svenskafpl. Man stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor och man får således en, två eller tre lotter, vilken nivå man väljer att stötta oss med. Och vi sa ju det tidigt när vi började spela in de här införa avsnitten att vi skulle lotta ut en resa på årets poddresa som vi ska göra här till våren. Vi har gjort två sådana resor, de har varit oerhört trevliga, de har gått till London, vi har varit på Selhurst Park och sett Crystal Palace Arsenal, vi har varit på Craven Cottage. Ja, och sett fulla Arsenal och ja, det är ju två Arsenal-matcher. Vi får se vad det blir i år, men oerhört trevliga resor och här har man chans då att vinna en sån resa i en utlottning som vi kommer göra om man har blivit Patreon innan deadline för Game Week 1. Sen så är det ju så många som är med och stöttar oss. Vi klev över 300 Patreons här och då valde vi att göra en jubileumsutlottning. Och vi gör ju lite sådana här utlottningar under hela säsongen för våra Patreons. Och den här gången har vi valt att lotta ut tre stycken presentkort att 1000 kronor hos unisportstore.se så man kan kitta upp sig inför nya säsongen i sitt lags tröja när man sitter där framför tvn eller om man hänger med på poddresan och kanske kan se sitt lag. Utöver det så vill jag slå ett slag för våra fina messenger-trådar där vi hjälper varandra, både vi i podden är med där men alla våra andra patrons och initierade managers där man under säsong får hjälp med att vad sagts på presskonferenserna och hur ser spelare ut om du inte ser alla 10 matcher per omgång. Så jag kan lova dig att det är någon av våra Patreons som har sett någon match. Och man får en bra rapport vad, hur det har sett ut och så. Dessutom så nu när vi närmar oss Game Week 1 och vi har det här draftavsnittet. Jag började med att kasta ut en sån sak som att vi kommer säkert ändra lite i våra byggen. Och vill man hänga med i våra byggen och se vilka byten vi gör under säsong och kanske framförallt nu inför Game Week 1 hur laget verkligen kommer se ut där vid deadline. Ja, men då är det bäst att man är Patreon. Vi skriver om det i Messenger-tråden, men vi kommer även spela in en Discord här på torsdag den här veckan. Torsdag kväll där vi går igenom hur våra byggen har förändrats från det vi presenterar nu och hur det ser ut och lite tankar. Men vi ger också feedback på era byggen om ni vill det. Vi svarar på frågor eller dilemman som ni sitter med inför Game Week 1. Så hoppa med. Det blir kul. Eller vad säger du, Stefan?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, men det blir sjukt kul. Det är kul att den kanalen fortsätter växa. Men det är även liksom nu börjar det bli liv i två messenger-trådar där och nej, det är ruggigt spännande och det är ju även sjukt spännande att det bara är 3 dagar kvar tills FPL är igång igen. Det är jag ruggigt taggad på.
Ja, eller hur? Vi har en del nya spelare som har blivit klara för klubbar och har fått sina FPL-priser avslöjade. Jag tänkte, Fredrik, att vi kunde kika in lite där. Vi såg ju bland annat en Guardiol, en liksom transfersoppa som har känns dragit ut på tiden. Det var klart och sen så tog det lite tid. Men nu är han presenterad, går in på 5,0. Och jag hade väl förväntat mig 5,5 precis som Ruben Dias eller John Stones. Men 5,0, ja men det lockar ju faktiskt.
Ja, kanske inte från Game Week 1, men det är ju definitivt någon att hålla span på. Vi tror ju att han kliver rakt in i elvan, så mycket man nu kan göra det i Man City under Pep Guardiola. Men, nej, men det här är ju en svinbra spelare. Sen får vi se lite hur han kommer att ligga på sån sak som bonuspoäng och vilket offensivt hot han kommer att kunna erbjuda när han spelar samtidigt som Stones till exempel. Eller kommer han att vara ett riktigt defensivt tank? Och det finns ju lite liksom kvar att spana på. Men för 5,0, alltså, kollar vi på övriga vilka backar som kostar 5,0, då känns han ju kanske som den allra mest intressanta av de som man inte har i bygget.
Spelskicklig och passar bra in i Peps spel. Så en offensiv mittback med ett offensivt hot. Jag tycker att det är oerhört intressant. Sen så om man ska rätt in i elvan, du sa det, ja, men kanske inte till Game Week 1, sen så, men också framåt. Jag vet Pep ibland är en oerhört försiktig med spelare som kommer nytt in och de har ju lagt väldigt mycket pengar på Guardiol, men det, jag tror också att det är inget som stressar Pep, utan det kan få ta lite tid. Så att det är ett bra läge att bara avvakta just så här till Game Week 1. Tycker jag att de flesta av de här spelarna som vi pratar om nu inte är så intressanta, för att det är kort fram till Game Week 1 drar igång och ja, man ska komma in i laget och allting sånt här. Så jag tycker det är bra läge att vänta och se, men till ett pris på 5,0 så kan han mycket väl vara intressant på sikt. Eller vad säger du, Stefan?
Ja, alltså, han är sjukt intressant. Det är nästan så att jag inte vill binda upp mig på 3 City-platser bara för att han finns där i bakhåsorna. För att jag vet inte hur man ska kunna göra mål på City. om jag ska vara helt ärlig.
Det löser Ederson.
Ja, kanske lite så. Men 5,0 är för billigt för att komma in i Citys backlinje. Och jag vet inte, den där farhågan om att liksom, jag kommer ihåg när Grealish värvades in och man tänkte att han kommer matchas in försiktigt. Det var ju mer att han inte levererade några poäng, men han spelade ju typ de så här 9 första matcherna eller någonting sånt från start.
Kom då från inte. En annan klubb i ligan medan Guardiol kom in i ligan.
Det är sant. Så nej, men jag kommer inte gå dit direkt, men ja, men som om det finns en möjlighet, till exempel efter Estupiñans första tre matcher där, då vänder ju Brightons spelschema, och kan man få in en Guardiol istället där då, som verkar liksom ha etablerat sig, då tycker jag det är ruggigt intressant.
En annan spelare som jag i alla fall hade förväntat mig skulle komma in 0-5 högre var en Rasmus Höjlund som kommer till United från Atalanta. Han blir prisad 7,0. En spelare också som man får se lite vart det tar vägen, men man startar inte Game Week 1 med han. Dels så dras han med en liten skada, och det är en ung spelare som förvisso kommer för en dyr prislapp, men United har en del alternativ där. Jag har inget tvivel på att han är tilltänkt första val på sikt, men om det är mot liksom andra halvan av säsongen eller om det är redan i Game Week 5, det törs jag inte riktigt uttala mig om. Men ja, Fredrik, Rasmus Höjlund kan vara intressant på sikt, va?
Ja, men det är 7,0 så. Absolut. Tar han den där nummer 9-tröjan och gör den till sin, liksom, eller 9-platsen i United, så då är det ju verkligen liksom reapris. Ja, jag tror det när jag ser han. Han är säkert jättebra. Han har ju varit runt i Europa, både Österrike och Italien. Så han har ju skaffat sig erfarenhet. Han kommer liksom inte direkt från liksom färöiska andra ligan, utan han har ju varit med i hetluften på högsta Europanivå. Men det är någonting att också kliva in i en stor klubb med de förväntningarna som är. Så att, det ska bli väldigt spännande. Nu har han en liten sån här knock från början, och det kanske är lika bra det. Så att folk inte liksom luras och går dit på en gång. Det som jag tycker är förenar både Höjlund och Guardiol, det är att de är väldigt lätta att gå till ändå rent prismässigt. 5 miljoner på backsidan, 7 miljoner på anfallssidan. Ja, det förutsätter ju att man sitter med en lite dyrare anfallare såklart. Men det är ändå ganska lätta prispunkter att nå till. Det är inte någon sån här som kliver in som en premium. Så att det gör ju också att det är väldigt mycket enklare. Men jag måste inte rusa dit, jag kan ta mig dit när det väl är dags.
Det har hänt lite på målvaktssidan också. Vi fick tidigare idag besked om att Raya nu är klar för Arsenal. Prisad 5,0. För mig gör det egentligen bara att målvaktsfrågan kanske blir lite ännu mer så här. Ja, jag är inte intresserad av att starta med Ramsdale. Jag tror han kommer stå i Game Week 1 och han kommer säkert kunna hålla den där platsen ett tag. Eventuellt hela säsongen. Vi får väl se. Jag vet inte vad du tror, Stefan, men det gör ju på något sätt att en Arsenal-målvakt är no-go-zone.
Ja, nej, Ramsdale kommer ju starta säsongen. Det är jag helt övertygad om. Sen är det väl om han inte liksom, om han gör en misstag och så, att han skulle kunna tappa platsen längre fram. Absolut, men jag tror att han har ganska mycket förtroendekapital ändå här i inledningen av säsongen. Men liksom den lilla osäkerheten, om man inte om man var liksom lite tveksam innan, eller det finns ju andra alternativ i den prisklassen, så tycker jag att det här i alla fall tippar över. Att det är dumt att gå dit, framförallt när det finns ett gäng Arsenal-backar för 5,0 också.
Ja, samtidigt har ni skeppat iväg er tidigare andra målvakt Matt Turner till Nottingham Forest. Han är prisad 4,0 och är väl förväntad att liksom vara första målvakt i Forest just nu i alla fall. Så där kanske vi har en startande 4,0 målvakt. Men Forest kopplar ju fortsatt ihop med både Dean Henderson i Manchester United som också är prisad 4,0 och även faktiskt Schmeichel. Och ja, vi har ett transferfönster som är öppet hela vägen augusti ut, så att ja, jag vet inte hur mycket man ska räkna med det. Det är såklart förmodligen en andra målvakt man plockar in, och då kan man väl lika gärna starta med Turner. Nu är inte han, jag tror fantasy har inte uppdaterat honom, han står fortfarande som en Arsenal tillgång i spelet, men det kommer vara löst till Game Week 1, det är jag rätt säker på, kanske redan imorgon onsdag. Så att jag tror att det är ganska många som kommer starta med honom, och ja, det kanske inte behöver vara fel. När vi ändå är inne på, ja.
Han är en sinnessjuk straffmålvakt. Han har ju faktiskt över 50% räddningsprocent på straffar i sin karriär. Vilket är helt stört. Men I övrigt så tror jag att han kommer vara en andra keeper i Forest. Om det inte liksom helt faller ihop de där transferserna som du pratar om.
Mm. Ja, och det får man väl följa och se. Sen när vi ändå nämner att transferfönstret är öppet hela augusti ut, så ja, vi behöver väl prata Harry Kane lite grann. Vi såg här på försången att han trycker in en del kassar och helt plötsligt börjar snacka som Harry Kane. Ska man ha honom och gå på två premium? Man kanske, om man nu ska gå på två premium, men då kanske det är Kane och Håla man ska ha istället för Salah. Jag hade inte gått dit. Känns som bara en jätterisk. Spurs nekade ett uppdaterat bud från Bayern. Det ryktas som att Bayern har kommit in med ytterligare ett höjt bud. Ja, Fredrik, Harry Kane.
Ja, vilken soppa. Man är glad att man inte håller på Spurs. För det måste vara ett enda lidande. Och jag tror att det är många Spurs-supporter som bara känner att man fan går istället. Det här är inte värdigt. Liksom. Och någonstans 1,3 miljarder eller 0 kronor om ett år. Alltså no offense, men vad tror Spurs-fansen att de ska kunna göra på en säsong? Det är inte så att de kommer vinna ligan. Sorry liksom. Det är för fan bara att casha in. Liksom. Jag fattar inte vad de håller på med.
Ja, det är inte riktigt upp till Spurs-fansen. Det är ju en Levy som sitter där. Och,
ja, men så jag menar, vad håller ledningen i Spurs på med? Ja. 1,3 miljarder eller inga pengar alls. Det är liksom, i de här tiderna som är, det är rätt mycket stålar alltså. Mm. In i klubbkassan. Så att det är oansvarigt tycker jag, klubbledningen, att inte se till att säkra den där dealen med Bayern liksom. Det är min känsla. Sen kanske man har en annan emotionell känsla om man håller på Tottenham och känner att jag vill ha kvar Kane till varje pris och one man club och jada jada jada. Mm. Absolut liksom. Och hade det varit City så hade jag någonstans mer kunnat köpa liksom, att man höll emot. Men nu är det Bayern. Det är väl det bästa som kan hända för Spurs fans om han ändå ska lämna. För de kommer inte möta ändå så. Ja. Jag vet inte, vad känner du Alex kring hela Spurs?
Nej, jag håller mig borta från Kane i alla fall. Skulle jag gå på en två premium draft, vilket ja, kanske jag inte ska säga det nu, men inte har gjort. Det tror jag folk har förstått när man har lyssnat på våra tidigare poddar. Så hade jag gått på en Mohamed Salah på mittfältet. Jag är Kane kvar, tror jag att han kommer göra mycket FPL-poäng då? Ja, absolut. Men jag tycker redan med Salah att jag behöver göra för mycket uppoffringar på mitt bygge. Så att nej, jag kommer inte ha Kane oavsett om han stannar eller inte. Sen kanske han kan leta sig in någon gång under säsong. Det kan finnas lägen för det. Men nej, till Game Week 1 är han inte ens ett alternativ för egen del. Nu kommer vi till våra drafts. Och ja, men här kommer vi stanna kvar ett tag. Jag tänker att vi gör ett upplägg där vi går bakifrån. Jag börjar med att presentera mina målvakter. Ni får presentera era. Vi tar en liten målvaktsdiskussion. Och sen går vi vidare med försvarare, mittfältare och forwards, bänk. Men först grabbar, jag har 0,0 på banken. Är det någon av er som ändå sitter där och liksom, ja, håller i pengarna? Om vi börjar med dig Fredrik.
Det är för dålig ränta för det. Så att, nej, det är tomt på banken. Det är utöst i bygget.
Ja, Stefan?
Inga pengar i den här draften.
Här bränns det pengar. Jag har valt att formera mitt lag 3-5-2 till Game Week 1 i alla fall, om jag säger så. Och i mål har jag oerhört svårt tycker jag. Jag är inte alls såld på min målvaktsposition och den kan komma att ändras flera gånger innan fredag. Men just nu så har vi nyförvärvet i Manchester United, Onana där. Och som andra målvakt just nu har jag Areola i West Ham. Jag förväntar mig inte att Areola kommer att starta Game Week 1. Eller det är jag rätt säker på att han inte kommer göra. Men han skulle kunna ta den platsen på sikt. Men blir det så att Matt Turner liksom dyker upp som icke-Arsenal-spelare, men då skulle även han kunna vara andra målvakt. Men jag tycker det är en ganska lite så här icke-fråga vem man har som andra målvakt. Men Onana och Areola är det just nu för egen del. Fredrik, vad har du valt för väg på målvaktssidan?
Ja, men vi har gått lite åt olika håll så att säga. Jag satt ju med 5,0 keeper och du med 4,5 när vi spelade in målvaktsavsnittet, vet jag. Och nu är jag nere på 4,5-nivån och har fläcken. utifrån att Raya lämnar ett Brentford. Och jag utgår från att Fläcken trots en skakig försäsong kommer att ta första spaden i Brentford. Vi vet att Brentford sedan tidigare är tajta bakåt. Och jag tycker att det här är den svåraste positionen just nu att hitta rätt på. För det jag håller med i, det känns inte bra i magen. Och jag har provat här av alla keepers hela spelet. Så att jag tar Fläcken. Tänker bara att hoppas att han får stå. Brentford har ju också ett fint inledande schema. Och jag har tänkt lite så här att jag kommer förmodligen dra ett wildcard. Vadå? Gameweek 7, 8-ish någonting. Och då tycker jag att Brentford är ett av de lagen som har ett riktigt, riktigt bra schema fram tills dess. Sen hur mycket det resulterar i hålla nollor, det återstår väl att se. Men ändå bra defensivt gäng, bra schema, en 4,5 keeper, jag landar i Fläcken. Och sen Areola som backup, men där har ju du lagt ut redan. Så jag håller mig till att motivera Fläcken.
Stefan, Fläcken, Onana, är det någon av dem som har letat sig in i ditt bygge?
Det har det inte. Jag har varit mycket inne på Fläcken, men jag tycker han verkar inte ha gjort den bästa av försäsonger. Har väl varit rätt ostabil. Men idag så var ju faktiskt Roy Hodgson ut och sa att Goita vill lämna Palace för att han är väl tilltänkt andra målvakt inför säsongen här. Och därför har jag plockat in Johnston och även fått lite mer säkerhet kring det valet. Avslutade säsongen riktigt bra, gjorde Palace under Hodgson och Johnston verkar fortsatt ha förtroende där. Så att han kör jag med och jag kommer plocka in Turner om han skiftar lag innan deadline på fredag.
Och jag ska väl vara villigt erkänna att jag har lekt med en 4,5 målvakt flera gånger. Egentligen utan att använda de här 0,5 speciellt ofta, utan jag är ganska nöjd med mitt bygge ändå. Men det är alltid skönt att ha de där 0,5, vilket ger en flexibilitet om någon stiger i värde lite grann eller sjunker lite i värde och man vill byta. Ja, men en 5,0 försvarare till en annan 5,0 försvarare där den ena kanske kostar 4,9 eller 5,1, så behöver man inte vara supertidig på avtryckan, även om jag inte tycker om att tappa lagvärde tidigt på säsong, så kan det ibland vara skönt att inte känna sig stressad till att göra det. Och som jag var inne på, jag har lekt både med tanken på Fläcken och Johnstone som ni nämner. Andra 4,5 målvakter som jag vet är rätt populära är Pickford. Där är jag inte alls lika såld. Det troliga är att starta med Johnstone eller Fläcken. Däremot, Fredrik, vill jag höra lite tankegång. Vi är inne på det, Fläcken inte gjort det superbra här. Och de har ju en duktig andra målvakt som de värvade in från Lazio förra säsongen i Strakosha. Du har inte funderat på att liksom dubbla upp Brentfords målvakterna för 8,5, för Strakosha kostar ju 4,0. För att lite säkra dig från att om han tappar sin plats, eller tänker du att det gör han i alla fall inte innan jag drar mitt wildcard som du pratar om?
Ja, men det är lite det sista resonemanget du är inne på det. Jag tror nog att jag kommer att dra ett tidigt wildcard, och så länge utgår jag från att han håller liksom, då ska han ju bort sig fullständigt. Jag håller det nästan för mer sannolikt att jag skulle börja vilja ösa in men lite utespelare från Brentford, och då vill jag inte låsa mig helt till, nu har jag ingen där i draften just nu, men det skulle kunna vara så att det letar sig in någon ändå, och då är det, jag ser nästan det som en större sannolikhet, även om den kanske inte är superstor den heller. Så att jag kommer att, jag vet inte att man ska kalla det för gambla, men jag kommer att lägga mina ägg i Fläckenkorgen.
Jag ska säga det att när jag har haft Fläcken så har jag haft Strakosha som andra målvakt. Jag tycker att det ser ganska bra ut, och en anledning är väl att absolut, jag ser också mig själv förmodligen dra ett wildcard, ja, men förmodligen innan game week 8-9 någonting sånt där. Men är det så att det inte behövs, så är det faktiskt rätt fint att sitta med den där framåt game week 18 när man liksom måste dra sitt första wildcard. Och är det så, ja men då skulle Fläcken faktiskt kunna ha tappat sin position. Och ja, men då har man någon form av trygghet. Men det är ifs and buts. Och det är som du säger, det kan vara så att man låser upp sig i Brentford. Men ja, jag tror ändå att det räcker med en Brentford utespelare. Men jag kommer inte vilja ha någon försvarare om jag har målvakten därifrån. Och då kommer vi egentligen fram till, ja, men, de två intressanta Brentford-spelarna i Mbeumo och Vissa att dubbla upp den offensiven. Nej, jag tror inte att vi kommer se ett sånt Brentford där det är ett alternativ för mig i alla fall. Men som sagt, era målvaktsval både i Johnston och Fläcken tycker jag är riktigt vettiga. Stefan, är det någon annan 4,5 målvakt som du har lekt lite med tanken? Jag satt och lekte lite med Jason Steele i Brighton.
Ja, men det har man väl kanske tänkt sen med tanke på att han kommer också starta säsongen som första keeper och är billigare än Estupiñán. Men jag vet inte, Estupiñán är sånt jäkla joker offensivt tycker jag. Så att jag vill nog sitta med honom de här första gameweeksen. Och så då jag vill inte dubbla upp Brighton-defensiven. Så jag har inte tänkt så mycket på det. Estupiñán har suttit där i typ hela försäsongen och han har inte gjort skäl och liksom transfer och bytas ut någon gång. Så att nej, han får bli kvar. Men annars är jag bekväm med att gå på Fläcken och som sagt att man är trygg med att man har backupen sånt fall. Så hade jag spelat där också.
Fredrik, för egen del då, några andra 4,5 målvakter som du har fingrat på?
Nej, egentligen inte. Det är de vi har nämnt. Och sen är det Onana som sitter i ditt bygge som har varit min United-täckning. För det är väl den som man missar lite. Som du får de där poängen för United-noller som vi inte får. Det är det anledningen jag kan se att gå på Onana nu, att man får lite täckning där. Men nej, det är de vi har nämnt i övrigt som florerar runt allra mest. Och ja, det här känns lite som Lotto med Joker. Men det är ju någonstans bara att bestämma sig inför deadline sen, att nu går jag på det här. Och kanske framförallt bestämma prispunkten först. Och sen så får det liksom bli den det blir. Men ja, det är ju svårt att säga på förhand vem av de här tre keeperna som kommer ta mest poäng. Gameweek 1, Gameweek 1 till 3, Gameweek 1 till 8. Det är ju liksom oddsen där är väl mer eller mindre likadana, känns.
Ja, och då kanske man ska hålla sig lugn och bara spela 4,5 målvakt och ha lite pengar. Stefan, om du hade suttit i ett läge som mig där du hade 0,5 över med ett bygge som du ändå är nöjd med, hade du gärna haft 0,5 på banken eller hade du hellre uppgraderat din Johnston till en Onana, om det nu är en uppgradering?
Nej, men jag hade nog inte gjort det ändå. Det är väldigt trevligt att ha 0,5 på banken kan jag tycka, för att man missar, jag vet hur jag är, eller så här, ofta när det går bra så vill man vänta tills man har alla information inför gameweeken innan man tar beslut. Och man stressas extremt mycket av de här prisförändringarna i början. Så att jag tror att det är faktiskt bättre att bara sitta och bida sin tid och ja, men, inte ta några snedsteg i början utan göra de bytena som känns rätt i magen istället, och att man kan vänta längre när man har 0,5 på banken än att man har tryckt in allt i bygget.
Vi har stannat väldigt länge vid målvakter tycker jag, men jag tycker också att det finns anledningar att göra det. Jag vet inte om man övertänker allting lite för mycket. Välj en målvakt och liksom gå för det. Det går på din egna magkänsla. Det finns flera intressanta alternativ. Backlinjen, om vi kommer till den. Det brukar ju vara ganska intressant. Du pratar om täckning i United-försvaret. Alltså att man har någon antingen försvarare eller målvakt. Så Fredrik, hur formerar du ditt försvar? Jag nämnde att jag spelar en 3-5-2. Är det liknande för dig?
Det är 3-5-2 här också. Och det är det jag saknar här. Jag har ingen täckning. Det är en Luke Shaw som har fått stryka på foten. Han finns inte med oss i The Anfielders just nu. Utan det är Estupiñán, Stones, Gabriel i den här starttrean. Och sen så backas de upp då av Chilwell och Bayer. Så att det är väl fyra väldigt bra backar som kan rotera lite beroende på vem som har sämst match, får man väl säga. För att alla fyra kan ju spela egentligen. Det kan ju spelas en fyrbackslinje utan problem. Men så här i Game Week 1 så känns det rätt givet när Gabriel och Forrest hemma, Stones och Burnley borta och Estupiñán Luton hemma. Då är liksom Liverpool hemma inte en tillräckligt bra match. För Chilwell, fin första kvist blir han ju. Men Estupiñán, Stones, Gabriel och alltså vi har ju varit inne på de här tre spelarna. rätt mycket när vi pratar försvarare också i andra avsnitt. Stefan var inne lite på mest Benjan, där vågar man ju inte gå ifrån, jag är för rädd. Gabriel, ja, ni droppade en del stats och jag är ju inte övertygad om Gabriel som spelare, men som fantasyalternativ med de motstånden som Arsenal ställs emot, jag vågar inte gå utan, för här kan det komma mål i början av säsongen. Och sen är det John Stones som då skulle kunna vara Luke Shaw, men den sista City-platsen för min del fick bli Stones, för jag vill åtminstone ha täckning för en liksom, ja, City nolla om man säger, och ha lite täckning i backlinjen där. Så att Estupiñán, Stones, Gabriel och då med Chilwell och Bayer som backup.
Mm. Stefan, om vi går till dig och försvarare.
Ja, det är ju så pass tråkigt att jag har 5 av 5. Exakt samma backlinje som Fredrik. Och jag vet inte om jag har så jättemycket mer att tillägga. Chilwell kommer ju också, jag spelar också 3-5-2. Så Chilwell kommer sitta på kvisten. Det är ju, ja, men kanske lite av chansningen då. Men när jag kollar på det spelschemat så, ja, men jag är rätt övertygad om att om Chelsea bara ser okej ut första två, så kommer vi ha liksom transfers åt deras håll enormt inför Game Week 3. Och jag vill vara lite före tåget där. Kanske plocka in Reece James och sitta dubbelt om det ser så pass lovande ut på det hållet. Eller så kommer det troligtvis utkristallisera sig någon mittfältare, eller att ja, men Blaovic kommer in, eller om Jackson fortsätter se bra ut, att, ja, men att man redan har en Chelsea-gubbe på kvisten där, tycker jag att gör att man ligger ändå lite före eventuellt om nu Chelsea kan leverera på det utan att, ja, men man offrar inte så speciellt mycket, han kostar bara 5,5, så jag tycker att man har, ja, men har fog och ha han på bänken här i en game week för att sen ja, men eventuellt ligga lite före.
Mm. Det är ju oerhört tråkigt. Jag sticker ju ut här. Jag tänker inte ha samma fembackslinje, utan jag har Gabriel, Estupiñán och Stones i en trebackslinje. Så jag har Chilwell etta på bänken. Sen har jag gått på guldkornet här som ni helt har missat. Nej, skämt åsido. Jag har en annan 4,0-försvarare. Och den platsen är också rätt öppen. Men just nu så går den till Issa Caboret i Luton Town. Ja, jag får en offensiv wingback där. Medan ni får en mittback i Burnley. Både Burnley och Luton, ska man ju säga, har blank game week redan i game week 2. Så att ja, jag vet inte, jag hoppas inte behöva nyttja Cabore någonting, och skulle det vara Bayer, vilket det också skulle kunna vara, så är det samma där. Det finns ju, det skulle kunna vara en Baldock från Sheffield United också. Fördelen med honom är att han inte har blank i game week 2, men kommer jag behöva använda min andra avbytare som Cabore ändå kommer vara redan i min game week 2? Jag hoppas ju inte det. Så att ja, vi får se. Det vi kan stanna upp vid är att vi är oerhört tråkiga, men vi är ju inte ensamma om det. Estupiñán är den mest ägda försvararen utav alla just nu. Stones är trea och Gabriel femma. Det är bara Trippier och Luke Shaw som letar sig in på topp fem för en Gabriel. Jag har inte så mycket att säga. Det är väl ingen av de här försvararna som jag tycker är så här supergivna. Gabriel kanske är den som är mest given för mig utav dem som ger täckning i Arsenal-försvaret. Tycker att Arsenal har ett väldigt fint inledande spelschema. Gillar hans offensiva hot, även om man såklart inte kan hålla på och räkna med och få mål från skallen. Jag tror du tog upp någon statistik i något tidigare avsnitt, Stefan, att de lag ni möter i början är rätt dåliga på huvudet, men även med de siffrorna så har jag svårt att säga eller ge någon garanti på att Gabriel kommer göra ett eller två mål de första inledande 8 matcherna eller något sånt där. Utan han kommer nog göra något mål på huvudet under säsong. Om det hamnar de första 8 gameweeksen eller om det är senare på säsongen, ja, det vet jag inte. Estupiñán, jag har lekt med tanken ändå med en stil i kassen istället och Spara 0,5 där. Dessutom ytterligare 0,5 då, att det i så fall Onana skulle bli stil. Men nej, jag har inte gått den vägen. Gillar som sagt hans offensiv. Ja, men Stones är väl också sådär att, ja, bra att ha täckning i City-defensiven. Chilwell kommer ju absolut inte sitta på bänken varje vecka, utan kommer nog nyttjas ganska mycket. Det är ju en första match som förvisso är hemma på Stamford Bridge, men mot ett Liverpool där jag tror att båda lagen kommer göra mål. Hade inte hatat att spela han i Game Week 1 ändå, på vänsterkanten där på Trents sida. Men ja, just nu sitter han på bänken. Hur tråkigt är det här då, Fredrik, med att vi sitter med ja, du och Stefan med helt identisk fembackslinje?
Ja, men jag vet inte om det var i något tidigare poddavsnitt eller om det var när jag gästade Fantasyguiden och pratade FPL versus Allsvenskan Fantasy. Det får ni lyssna in på om ni inte har gjort den. Som jag nämnde det, att det kommer att vara väldigt mycket template i början. Vissa lag kommer se nästan likadana ut. Tänk er det här som ett parti schack. Alltså, alla startar på exakt samma sätt. Och efter typ 8 drag, då har du fler kombinationer än vad det är, vadå, meter i månaden. Så det kommer att liksom skilja sig sen. För folk börjar göra byten, folk bänkar olika spelare. Och så allt eftersom så går man sin egen väg. Det är helt, och du liksom slaviskt följer och gör samma byte som någon, så kommer du att hitta din egen väg. Det är inte farligt att vara template i början. Det är, tvärtom brukar i alla fall vara ganska klokt att hålla sig någorlunda, beroende lite på hur man vill spela såklart. Vill man ligga etta efter game week 1, nej, men då kanske man inte ska ha template. Men vill du ligga etta får du också vara beredd på att ligga typ sist, om man ska vara krass. Så att jag tycker inte folk ska vara så rädda för att gå template i början. Det kommer kännas lite trögt för den som är lite sådär trigger happy och liksom vill sticka ut i början. Men nej, jag varningsflagg för att vilja sticka ut för mycket. Det är inte farligt att gå template till en början.
Stefan, jag tänker så här. Ingen av oss har en 4,5 försvarare. Det finns ju flera intressanta försvarare som är prisade 4,5. En Sven Botman i Newcastle. Vi har Aston Villa försvarare i Pau Torres. Och, ja, det finns ett par alternativ, men ingen har valt den vägen. Alla har dessutom valt en Chilwell för en Reece James. Ja, dina tankar där?
Ja, men det är väl lite influerat utanför säsong. Chilwell har sett ruggigt fin ut. Han är väl den som har gått mest offensiv av de två. Och sen är man väl lite mer bekväm med hans skadestatus, när vi tänker oss att vi primärt ska använda den här spelaren om en eller två gameweeks. Så känns det lite tryggare för mig att sitta med Chilwell över en Reece James som mycket väl skulle kunna vara skadad då. Kring Estopinian där, eller ingen 4,5, så är väl min tanke att Estopinian har ruggit fina matcher de inledande tre. Vi vet att det kommer bli en hel del rotation i Brighton i år, med tanke på vad De Zerbi har varit ute och sagt, när man har Europaspel också. Så att jag kommer inte vara så trygg, även om liksom Estopinian spelade nästan hela tiden i fjol, så är jag inte trygg med att han alltid kommer spela heller. De har väl inte jättebra liksom alternativ där. De har testat Gross en del där på försäsong till exempel. Men tanken där är väl, ja, men om det inte händer något annat, så blir nog Estopinian en 4,5 framåt Game Week 4-5 där någonstans.
Alternativt en Gvardiol då, som du pratade om tidigare.
Alternativt en Gvardiol, exakt. Men det jag tänkte komma till var ju att ja, men bara få se lite kring hur Villa kommer formera sin backlinje, vem det är, vilken 4,5 man ska gå på där. För deras spelschema blir bättre efter några omgångar, och samma sak med Newcastle. Deras inledande spelschema är jättetufft, men efter några omgångar här så vänder det och blir riktigt bra istället. Och då tycker jag att det är ett bättre läge att plocka in Botman än att ha honom från start.
Jag instämmer med mycket av det du säger, och det är lite så som jag tänker också. Fredrik, ingen av oss går på en Trent Alexander-Arnold. Han är ju upprisad till 8,0, men vi vet vad han kan göra och ställa till med. Min stora anledning till det är för jag tycker att ni ser alldeles för öppna ut bakåt, och jag kan inte se att Trent ska kunna matcha sitt värde så här i början innan ni får in en ordentlig sexa och kan liksom täppa till försvaret. Jag tror inte han kan matcha de insläppta målen som jag förväntar mig med sina offensiva returns. Är det en del av varför du inte har Trent också?
Ja, det är två delar. Det är dels det och ja, jag tänkte lägga någon dråplig kommentar att vad menar du nu, men det blir nästan bara patetiskt att för den som sett för säsongen så har det ju varit salongsdörrar både framåt och bakåt ska sägas. Det har sett ut som 13-14 när vi bara liksom öste på framåt och ja, spelade med väldigt mycket anfallskraft och väldigt lite huvud bakåt. Och det läcker ju som ett såll mot nyuppflyttade lag i Bundesliga. Det kan man ju bara tänka sig hur det kommer att se ut i Premier League. Så att nej, för mig är det helt ointressant. Alltså även om han gör liksom ett par offensiva returns så är det så här, det kommer ju inte vara några nollor förmodligen. Men då är han inte nära 8 miljoner. Det är en saftig mittfältare. Och jag tycker det är bra. Alltså, missförstå mig rätt. Alltså, jag tycker att det är bra att han inte kostar 6,5. För då hade han säkert liksom klämts in i många byggen ändå. Det hade varit lätt att bara liksom hitta en mille på en 5-5 och uppgradera. Nu är det ju inte så. Det är ju väldigt mycket svårare. Inte ens i närheten av mitt bygge som det känns just nu.
Nej.
Jag har lite anekdot kring Trent. Han som vann FPL i fjol, han kommer ju börja med Trent om det inte händer något på slutet här. Bara för att ha honom till Game Week 2 egentligen. Och sen har han väl ändå planerat att byta ut honom till typ en Chelsea-försvarare i Game Week 3. Bara en anekdot. Jag gillar kanske inte att ha allt för mycket planerade byten så. Men det är något som skulle kunna löna sig, absolut.
Om man ska hitta de pengarna. Vi sa alla att vi hade 0,0 på banken. Och vår dyraste försvarare är 5,5. Så det behöver göras uppoffringar. Och med det här att inte ha Trent så ska det bli intressant att gå vidare till mittfältet. Se om det är någon som kanske trots allt har klämt in en Mohamed Salah. För att det har vi inte haft tidigare när vi har pratat. Och Stefan, om vi börjar med dig, hur formerar du ditt femman och mittfält?
Ja, det är ingen Salah som har letat sig in här. Jag kör dubbel United, dubbelt Arsenal i Rashford och Bruno samt Saka och Ödegård. Och just nu har, och de känns hyfsat säkra, i alla fall Saka, Bruno och Rashford, de har jag haft hela försäsongen och de kommer sitta i bygget Game Week 1. Ödegård plockade in efter Community Shield, kände väl lite så här att jag inte vill ge mig in i tombolan där riktigt kring med få Trossard starten, det är ju Martinelli mer intressant och hej och hå, utan Ödegård vet jag kommer spela. Och nu när han slog första straffen i straffläggningen så blev jag så här, vänta nu, kommer han ta straffarna här nu i inledningen av säsongen? Det hade ju varit en superbonus att ha det, för att jag räknar med att alla liksom, de flesta utav dem jag tävlar mot, initierade Manchester, de kommer att ha Saka i bygget. Men alla kommer inte att ha Ödegård i bygget. Så det skulle ju vara ett jätteplus för mig. Sen den sista platsen, den här är ju riktigt öppen. Jag har Phil Foden idag. Jag är orolig kring liksom hans startplats i Manchester City. Det känns ju långa vägar att det här är liksom hans säsong när han ska slå igenom på riktigt. När nu Gündogan och Mahrez har lämnat, det gör ju dels att Pep bygger upp förtroende successivt med sina spelare. Och det här, han har haft Foden ett tag nu och borde ju lita på honom helt okej, kan jag tycka. Nu har två trotjänare lämnat, jag tycker att det borde tala till Fodens fördel. Dessutom så är ju i Mahrez så är det ju en riktigt bra vänsterfot på fasta situationer som lämnar. Vilket också borde göra att Foden slår betydligt fler fasta än vad han har gjort tidigare säsonger. Så att jag tycker det är mycket som talar för Foden, men han är riktigt jobbig att ta ut till Game Week 1. Dock så förväntar jag mig att vi kommer få Team Leaks på fredag. Och det kan bli lite panik där. Men den här platsen är riktigt öppen fortsatt.
Ja, hörde jag att servrarna hänger sig på fredag kväll?
Mycket möjligt.
Det ryktas att det är ganska troligt. Jag tror att många kommer sitta och invänta leaked lineups för Manchester City. Så att se till att ha ställt i ordning era lag. Men absolut, jag hör vad du säger. Och jag passar faktiskt på att ta mitt mittfält. Eftersom att det ser oerhört likt ut, Stefan. Jag tyckte att jag liksom sticker ut lite här med att ha dubbelt Arsenal och dubbelt United. Och då i dubbelt Arsenal ha Ødegaard. Jag har exakt samma Arsenal och United mittfältare. Och samma struktur prismässigt som du på mittfältet. Istället för Foden har James Maddison letar sig in för mig. Och det skulle kunna ha Phil Foden lika väl. Det är nog den närmaste som skulle kunna leta sig in där på mitten. Och jag backar väl egentligen bara upp det du säger. Jag vill inte börja med och liksom hålla på och hoppa in där på en Trossard eller en Martinelli och ja, men få stulen speltid. Jag räknar med att Ødegaard kommer spela ja, 100 minuter per game week ungefär. Ja, men väldigt, väldigt mycket minuter och framförallt mer minuter än både Trossard och Martinelli oavsett hur de ställer upp. Samma med Saka, och Saka har varit där hela tiden. Han är ju underprisad något ordentligt, kanske till och med 1,0. Han skulle kunna kosta 9,5 kan jag tycka. Och jag håller med där, tankarna kring straffar, Ødegaard, ja, kanske. Och jag tror av, liksom, av det här mittfältet så är det Ødegaard som är en av de minst ägda i mitt lag. Det är ju inte så att han inte sitter i några byggen alls. Jag tror han har en ägarandel på 22% just nu. Men det är också samtidigt väldigt många som håller på där och kikar kring Martinelli eller till och med en Trossard. Och sen Maddison är väl den där rollen att ja, men jag går ändå på Spurs. Jag tror att de kommer vara mer offensiva. Jag tänker att med ny tränare så kommer Spurs vara mer offensivt viktade. De får in i James Maddison den här kreativiteten som de verkligen, verkligen har saknat på mittfältet. Och eftersom att han spelar centralt i ja, men där strax bakom Kane, så tror jag dels att han kommer kunna liksom, ja, men spela fram och skapa lägen för andra, men även komma i djupet om Kane väljer att droppa ifrån lite som man också gör och komma till ja, men bra lägen för att göra mål. Vi vet dessutom att han har fina fasta situationer, så att ja, men jag har valt James Maddison där och känner mig ja, men om jag ska ställa han och Foden mot varandra lite som att ja, men det är det trygga valet kopplat till speltid jämfört med Foden. Men annars håller jag med i exakt allt du nämner om Foden och jag ser verkligen uppsidan med honom. Men Maddison är det som har letat in sig på mitt femman i mitt fält. Gällande United-gubbarna så har de suttit där mycket. Det var ett tag jag höll på att leka med att liksom dubbla City-mittfältare där. Ja, jag vet inte. Jag gillar både Bruno och Rashford oerhört mycket. Så att de får vara där. Oerhört lika som dig där, Stefan, skulle jag säga. Jag vet inte, Fredrik, om du har gått någon annan väg.
Men det får man väl ändå säga att jag har gjort. Inte jättemycket annorlunda såklart. Det är tre stycken gubbar som är de samma. Och det är ju Saka, Ødegaard, Rashford. Och ja, ni har ju lagt ut bra om dem. Det är väl Ødegaard som är mest osäker för min del där. Det var han som var den sista valet. Han hade nämligen kunnat varit en Jack Grealish, för han har varit det ganska länge. Var oerhört sugen på liksom att dubbla sitt i mittfältet. Jag tror att det är en väldig differential. Både Foden, Grealish med TSB ägarandel runt 10%. Och tänk då hur många få som har båda. Och alltså, det här är City när de taktar igång nu. Det kan rinna iväg. Och är det så att Foden får en bänk, för Foden sitter också i mitt bygge tillsammans med Mitoma, ska jag säga. Så Saka, Ødegaard, Rashford, Foden, Mitoma. Men är det så att Foden får ett inhopp i 58:e? Alltså vi har hört nu från spelarna var ute och klagat. Apropå att det är Klopp som brukar klara speltid, så var det ett riktigt Cry Me River inlägg från Rafael Varane om att buhu, vad jobbigt det är att tjäna 2 miljoner i veckan och nu måste jag spela 10 minuter längre. Det kan han få gråta över, det skiter jag i. Jag tycker att det är nice att Phil Foden, som får ett inhopp med 30 kvar, får 40 minuter istället mot liksom tröttsprungna skräpgäng. Alltså jag känner att jag blir mindre rädd för de här liksom bänkningarna, för jag vet att inhoppen kommer att komma. Så att jag är beredd att gambla på Phil Foden. Vi får se om jag tippar över till att våga gambla med Jack Grealish också. Sen är jag lite förvånad över att ni har släppt Mitoma båda två. Här är, antingen är det jag som håller mig fast vid den där liksom lyktstolpen i hemstaden, eller så är det ni som övertänker. Jag vet inte, Mitoma, alltså de har ändå ett fint schema. Han känns ändå safe på speltid, oavsett om det ryktas som lite högkvalitativa nyförvärv. Kan ju mycket väl komma leverans här från Brighton framåt. Och vi får se vad ni har hittat i anfallet där. Men jag skulle känna mig lite sådär med att gå helt tom på Brighton framåt första tre matcherna. Mitt Thomas sitter kvar och jag vill ogärna göra mig av med honom. Det här gör ju att jag har lite mindre pengar på mittfältet. Lite mindre flexibilitet ändå, får man väl säga, än vad ni har. Men det återstår att se vad... om det kommer ske några byten eller så. Men Saka, Ödegård, Rashford, Foden, Mitoma landar mittfält i.
Och gällande Foden där, att han kommer in i 58. Jag kan också se när han blir utbytt i 58. Och hur förbannad man kommer vara då. Det är nästan hellre jag ser att han kommer in i 58 och får möta de här trötta benen, än att han får göra det här grovjobbet den första timmen, då City ofta rullar runt bollen och liksom får motståndaren att jaga boll, och sen så snurrar målen in mot slutet av matchen och springer iväg. Och den där en poängen och kliva av liksom, man sitter och kollar så här, men knyt skorna då innan, eller knyt upp dem innan du kliver av plan, för att du ska få ihop de där 60 minuterna. Alltså, det är den där huvudvärken egentligen som jag bara håller mig borta ifrån med en Madison. Och lite så har jag tänkt. Och sen så är ju som sagt en av de stora grejerna, skulle jag säga här, det är ju att du inte har en Bruno Fernandes. Och så här är det. Det här kommer man få om ni skickar in ut ert lag på Twitter eller så här, för att få feedback eller så där, så kommer folk bara säga vad ni inte har. och så kommer det vara, för att jag ser ju redan med mitt egna bygge vad jag inte har. Och man kan inte ha alla. Man har liksom 5 mittfältsplatser, man har 3 anfallare och man har 5 försvarare, 2 målvakter, och sen ska du starta 11 utav dem. Man behöver göra någon uppoffring någonstans. Och i ditt fall skulle jag säga att det är... jag gissar att du inte har en United forward. Så då har du en United-spelare i hela ditt bygge. Och det sticker du ut med. Sen så om det är positivt eller negativt, ja, det får vi väl se. Men det är en sån sak som man direkt kan påtala kring det här bygget. Det finns massa saker man kan påtala kring mitt bygge också. Och jag tycker att du ändå landar rätt. Ska man gå på en United mittfältare, så gillar jag Rashford något bättre än Bruno. Gällande 6,5 mittfältare, Stefan, du får säga vad du tänker. Men anledningen till att jag inte har gått på Mitoma är att, ja, absolut, jag ser fördelar med Mitoma. Jag ser även andra 6,5 mittfältare som jag tycker är intressanta. Kanske framförallt i en SA i Palace eller en Boemo i Brentford. Men lite med den här strukturen som jag har, så har jag lätt att gå ner till den 6,5 mittfältare jag vill ha. Och dessutom med både Stupinian och Mitoma, så är det så där att när spelschemat vänder, ska man byta ut båda, ska man sitta kvar med Mitoma som kanske ändå då är den mest offensiva spelaren, för jag tror att Brighton kommer kunna göra liksom saker framåt även i svårare matcher. Men jag är inte helt såld på Mitoma. Jag är inte övertygad om att han är den bästa 6,5 mittfältaren. Skulle kunna vara högt ägd dock. Kan han droppa i price? Ja, kanske. Stefan, vad säger du? Du har inte heller någon 6,5 mittfältare.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nej, men det är ju uppenbarligen värde i 6,5 mittfältarna, så är det. Och Mitoma är ju bäst första tre matcherna. Men det är ju så här, jag tror att jag kommer vilja göra mig av med Estupinian. Och jag vet inte om jag hade haft tålamod med Mitoma heller. Vi vet inte riktigt hur Brightons prioriteringar ser ut med Europa-fotbollen. Det är inte så att de är i Europa speciellt ofta. Jag tror att det är mer vanligt att ja, men, större lag som United, Arsenal, när de har varit i Europa League, att man vågar lufta lite mer. Kommer Brighton våga göra det? Inte lika säker. Och liksom, om det var någonting som vi såg i fjol var väl att Mitoma kanske såg lite mer sliten ut på slutet av säsongen när han hade spelat mycket. Och ja, jag vet inte, jag ser det lite som att det kan bli för många transfers som ska göras. För man vill även kunna reagera på andra saker som händer. Får man någon skada och liknande. Så det är väl lite därför jag har filtrerat bort Mitoma. Jag har väl sett liksom att om jag skulle haft någon 6,5 mittfältare så hade jag nog gått på Mbeumo från start. Bara för att han har liksom ett längre spann av bra matcher inledningsvis. Och inte lika mycket panik med att byta ut honom.
Mm. Nej, och som sagt, vi har ju, nu nämnde jag Esse och Mbeumo, men vi har ju även en DV i Aston Villa som har gjort det bra, ny till ligan såklart, men man har sett riktigt fröjd ut. Och det ska jag säga, så här kommer absolut inte mitt mittfält se ut i Game Week 38 och förmodligen inte i Game Week 5 heller, utan det kommer säkert ha kommit in en 6,5 mittfältare. Frågan är bara vem, och då tror jag att det är en typisk sån här position, 6,5 mittfältare, där vi kommer kunna se ganska snabba prisförändringar. Och kanske inte alls så enkelt att gå från den 6,5 mittfältare man har till den man verkligen vill ha. Och då finns det en fördel att sitta med ett dyrare mittfält och gå ner till den man vill ha. Jag vet inte om det ger något svar på din fråga där, om att vi har lämnat Mitoma helt utanför, Fredrik.
Nej, men det är ju en valid point såklart. Ska man liksom, om man håller lite på stålarna och investera elsewhere eller gå rätt ut och chansa på något av dem, så ni nämnde, det finns ju flera alternativ att gamla med liksom. Så att, ja, det är ändå spännande att det skiljer sig lite grann på mittfältet.
Ja, även fast det finns oerhört mycket likheter.
Ja,
och vem som helst som lyssnar på det här kan ju räkna ut att Fredrik har investerat mer i anfallet än vad både jag och Stefan har gjort. Stefan, du ville säga något.
Ja, nej, men 6,5 där, bara för att följa upp som du var inne på det, men jag tror ju att vi kan hitta fina alternativ i både Chelsea och i Newcastle längre fram eventuellt också. Så att jag tror ju att det är en, ja, men verkligen en prispunkt som ja, men kommer ha liksom stor effekt på årets FPL med tanke på vad det kommer möjliggöra för övriga lagdelar. Så ja, det är nog bra att ha en plan för den priskategorin i alla fall.
Absolut, och det är många som sitter med mer än en 6,5 spelare, kanske framförallt om man har en Mohamed Salah på mitten. Så att, eller en Harry Kane där fram. Vi ska ändå leta oss fram till anfallet, och Fredrik, jag tänker att du kan få börja eftersom du verkar ha mest deg kvar till att kasta in här på gubbarna som ska göra det där framme. Kan man gissa att Haaland har letat sig in eller?
Ja, det har han ju. Det är som en sån dålig Robinson-aktion. Man ska liksom spara pengarna till slutet. Så gäller det bara att inte sitta där när auktionen tar slut och ha stålar kvar. Ja, nej, men Haaland är ju en autopick. Liksom så. Det är ju inte så mycket att diskutera kring. Vi kommer ju till en kaptensdiskussion lite senare. Eller kanske att vi ska stanna till lite mer vid honom då. Men att ha honom i bygget. Ja, så spelar du utan honom i bygget, då är du förmodligen en sån spelare som går för ett gameweek-pris eller ett månadspris skulle jag säga. För om du siktar på att få en bra overall rank och spelar utan Haaland, då, ja, då har du käkat svampar som jag inte har kommit i närheten av, i alla fall en sak som är klar. Men det kanske inte var det du åsyftade, vem som, om Haaland satt där eller inte, utan det var ju vem som var bredvid. Och jag har tagit mina dineros och lagt dem på Ollie Watkins. Sitter kvar med honom sen skadad Jesus blev Watkins. Och tycker att det, precis som jag nämnde där i vårt uppföljningsavsnitt till anfallsavsnittet, Alex, att han är en ganska underskattad spelare. Visst, det är inget superschema i början, men ja, alltså, jag gillar Ollie Watkins och framförallt så gillar jag flexibiliteten. Den som jag då lite tappade på mittfältet får jag i anfallet. Jag kan gå, ja, men till vilken anfallare som helst från 8 miljoner neråt. Är det någon 7 miljoner som flyger, är det en Jackson i Chelsea som vi är lite sådär tveksamma till eller har varit i alla fall, ja, men då kan jag lätt kliva dit. Eller om det visar sig att liksom någon Liverpool forward går sönder, där vi Nunes kliver in och är den som ska göra, då är det lätt att gå dit. Så att jag värdesätter flexibiliteten i anfallet. För Haaland är liksom, ja, det är bara trycka in den i bygget så sitter han där. Och då vill jag ha någonting att göra med den andra spotten. Och därför får det bli Watkins. Och sen på sista kvisten så sitter en Mobama i West Ham. 4,5. Det är liksom, hade kunnat vara någon annan. Nu är det Mobama. Har vi fått lite minuter på försäsongen. Det är liksom inte, det handlade lika gärna kunnat vara någon annan. Men Mobama är det som då får spela andra fiol, eller snarare fjärde fiol på kvisten till en Ollie Watkins.
Och det skulle jag säga att det är ju det trygga valet att gå på som sidoanfallare till Haaland. Så att, ja, men jag köper det fullt ut. Och en, ja, men väldigt duktig spelare som ja, men också får 90 minuter väldigt ofta på straffar. Har väl inte världens bästa strafffacit. Men ja, som sagt, en spelare som är på straffar är alltid intressant. Och ja, men det är väl det där att han har, det var vi inne på att prata om tidigare, att ja, men första fyra så har han 3 bortamatcher. Men just för en Ollie Watkins att spela borta mot Liverpool eller borta mot Burnley och Newcastle, ja, men det behöver inte vara så dåligt som man tänker. Snabb omställningsspelare och sådär. Så att jag gillar Watkins jättemycket och hade gärna haft han som andra anfallare om vi hade haft fri budget här. Eller ja, då kanske Kane hade varit där i alla fall. Men ja, ni förstår vad jag menar. För egen del så blir det lite svar på hur jag inte kunde ha Mitoma och inte vill ha någon liksom offensiv täckning i Brighton. Jag har ju gjort det här lite olikt mig, men en litet chansval i en João Pedro på topp bredvid Haaland. João Pedro är prisad 5,5 och ja, det är min näst dyraste forward. Och du var ute i Patreon-tråden tidigare idag, vet jag, Fredrik, och frågade folk, för det är ganska många som har varit där, att men hur är din plan att ta dig därifrån?
Ja, det tyckte det var en berättigad fråga.
Ja, jag håller helt med. Och det är väl en av anledningarna till att Onana kanske borde vara en 4,5 målvakt, för i alla fall ha 0,5 i banken. Men sen är ju planen att vägen därifrån kommer ju vara att frigöra pengar på mitten. Att gå ner till en 6,5 mittfältare. Det finns även möjligheter att frigöra pengar i försvaret. Sådär. Jag tror att João Pedro kommer att starta regelbundet här i starten. Och det är de här första 3 matcherna som man i huvudsak vill åt. Sen så behöver inte det innebära att man sen byter ut honom. Man kanske kommer behöva göra det för att undvika price drops. Men som sagt, har jag en Chilwell först på bänken där. Och jag tycker att när du presenterar ditt lag, Fredrik, så har du ett oerhört bra lag på flera positioner. Och jag vet inte om du har gått framåt och sett, ja, men vilka matcher du ska spela Chilwell och vem du ska bänka då. Men det är ganska lurigt kan jag tycka. Och här gör man det lite enklare ändå, tycker jag. Att kunna bänka João Pedro och bara egentligen helt enkelt spela 4-5-1 i en hel del matcher också. Sen så kommer det ju vara lurigt att bänka en João Pedro de första 3 matcherna. Som sagt, Luton hemma, Wolves borta och West Ham hemma. För det är ju därför jag har honom, för jag vill ha honom just då. Så att, det är lite stökigt. Och ja, det är lite tankar jag har haft. Jag har även varit inne på att ha en vissa i Brentford där som kostar 6,0 då. Och då skulle jag behöva de där 0,5 som i så fall skulle komma från en nedgradering på Onana. Och det är också fortfarande fullt möjligt att det kommer bli så. Men just nu så som sagt gillar jag just den här grejen att få någon offensiv från Brighton så här i starten. Och då har valt fallit på João Pedro. Och också då en spelare som vi förväntar oss, eller i alla fall jag förväntar mig, ska ha straffarna i detta Brighton. Vi såg han tog en straff samtidigt som Pascal Gross var på banan här i senaste försäsongsmatchen. Och det var väl egentligen där det stod och vägde, är det João Pedro eller Gross som ska ta dem? Och ja, för mig kom svaret där. Sen har de värvat in Kudos och det tror jag kommer påverka João Pedros speltid. Men kanske inte de här första tre gameweeksen. Det är väl min förhoppning. Som tredje anfallare. Jag har ju varit så stolt över tidigare när jag har pratat om mitt lag. Och han sitter kvar. Fina Ellis Sims. Everton-tröja bär han här. Han borde ha en Coventry-tröja. Han är borttagen ur spelet så att ingen kan ha honom. Det betyder att han inte kommer sjunka i värde. Och därför kommer han sitta sist på kvisten. Och jag är helt inne på att spela så. Jag hör vad du säger där, Fredrik, med Mobama. Men ja, och där kan man säkert få någon en poängare eller sådär. Samtidigt kan man få en price drop där. Jag tror inte att det är jättestor risk och inte så många som kommer offra byten på sin tredje anfallare. Men ja, jag vill inte ens ta den minimala risken. Stefan, hur ser ditt anfall ut?
Ja, det är få anfall som är likt ditt anfall, Alex, men jag har ju både Sims och Åland. så att det är bara en plats som skiljer, och för tillfället sitter vissa där. Och ja, men det är väl för att jag tror att hans plats är lite mer säker än João Pedro. Det är de två det står mellan, nämligen. Jag ser ju fördelarna med att ha 0-5 på banken såklart. Men skulle jag till exempel ta in João Pedro, då hade jag nog haft lite svårare för att ha Foden i bygget. Med tanke på att hans plats också är lite så här osäker. Och det känns som att då börjar bli mycket ha två sådana gubbar.
Men då kan du gå på Madison istället.
Ja, det skulle jag absolut kunna göra. Det skulle jag. Nej, men de ser faktiskt fröjda ut på försäsong. Så att det är inte... Och liksom, varför skulle, så här, kollar man på Madison, är en beprövad spelare i Premier League, spelat i ett sämre lag än Spurs många säsonger, men han kommer ju plocka minst en 140-150 poäng, och liksom vill det se riktigt bra så kommer han plocka upp mot 180 någonstans. Så att, nej, han är ju en stabil gubbe, absolut. Ja, men med vissa där, det är väl lite Brightons fina inledande spelschema. Samt att han verkar... Ja, sorry. Med deras fina inledande spelschema samt att han verkar naila den där forwardsplatsen. Och göra den till sin nu när Tony är avstängd som har lett mig dit. Men sen såg man ju själv Pedro rulla in den här straffen i senaste träningsmatchen och blir ju sugen såklart. Jag har ju också sett att jag kommer spela fyrbackslinje mycket inledningsvis. Så att det väger ju in såklart att det behöver inte vara någon supergiven gubbe som forward där. Sen är det ju så att om man verkligen, verkligen behöver en väg därifrån och inte har några pengar, då finns ju Morris i Luton. Deras striker kostar lika mycket som João Pedro, och Luton har ett riktigt fint spelschema från Game Week 4. Så att det matchar väldigt bra där. Han är också på straffar. Så att det skulle kunna vara en budgetgubbe som är något att ha. Han gjorde väl 28 mål eller något sånt i fjol i Championship.
Mm. Ja, och det kan man väl säga att det som skulle tala för mig att gå på vissa istället för João Pedro är João Pedro price drop waiting to happen. Det ser jag inte riktigt på samma sätt med vissa, utan det spelschemat fortsätter bara rulla på och vara bra. Men jag kan se att väldigt många som startar med João Pedro har samma tankar som mig, att ja, efter tre gameweeks, ja, men då kanske jag ska växla över han till en Luton forward, eller som sagt gå någon annan väg. Och ja, ha sådana här förutbestämda byten är ju, jag är ju inget superfan av. Där känner jag mig tryggare med vissa. Men ja, jag tycker att det är jäkligt lurigt. Och Hade jag haft vissa i Game Week 1, då vet jag inte, kanske hade spelat Chilwell till och med redan då.
Ja, nej, jag tror ju Spurs kommer vara sjukt öppna, lika öppna som Liverpool kommer vara. Så att jag ser väl det som en ganska trevlig match offensivt ändå. Men de där 0-5 är ju dock intressanta, för att jag pratar ju om att göra Estupinian till Guardiol. Ja, men där skulle det kunna ske price changes. Både att Estupinian som är högt ägd tappar i värde, men Guardiol som ingen har från början skulle kunna börja stiga i värde också. Om det visar sig att han gör det bra. Men det öppnar även möjligheten för att eventuellt kunna nå till Reece James från Estupinian. Så att nej, de där 0-5 är ju klart intressanta.
Ja, det är lurigt. Men det man kan säga i alla fall, Stefan, det är att vi går super differential jämfört med Fredrik, då vi har Ellie Sims som är ägd utav endast 0,2%.
Ja, nej, jag flikar väl, jag sa inte så mycket där med Watkins. Jag flikar in att det är den säkraste gubben just nu. Men samtidigt en gubbe som inte är så här svinrädd för att han ska plocka 15 pinnar. För det har vi ju inte sett speciellt mycket av från Watkins del. Utan det är ofta de här stabila 8-9 pinnarna när han levererar. Och det är väl lite därför jag tycker att jag vågar chansa att gå utan honom.
Jag var inne på det tidigare, pratade om att om man skickar ut sitt lag får man alltid höra exakt vad det är man saknar. Om jag börjar med mitt bygge så tycker jag att det, ja, men jag var inne på det. Jag har inget Liverpool, det är ingen av oss. Och det tycker jag är någonting att nämna. Jag har ingen 6,5 mittfältare, ingen 4,5 back. Och sen har jag ingen tredje City-gubbe. Och det finns ju både för- och nackdelar med att inte ha den tredje City-gubben, för att det är lättare att gå dit. För att man drar sig ofta för att göra det sidledsbytet. Sitter man med Foden, att göra han till Grealish, ja, men jag vet i alla fall att jag gör det. Det är lättare att då göra Madison till Grealish eller göra han till Foden om det är han som flyger. Eller om jag vill gå någon annanstans. Plocka in Guardiol och kanske dubbla upp försvaret eller, ja, då har man den möjligheten. Så att ja, det är väl det. Det skulle jag säga är liksom den stora med mig. Jag har ändå trippelt Arsenal, jag har trippelt United i det här fallet med Onana också. Så ja, det finns saker som alla saknar. Och som jag sa, en sak vi alla har gemensamt är att vi inte har något Liverpool. Fredrik, hur tänker du där? Annars var jag ju även inne på det som sticker ut med dig, att du endast har en United-spelare.
Ja, men precis, det är väl kanske det stora, skulle jag säga, för min del mot template. Att ja, men helt saknar United-täckning bakåt och bara Rashford framåt. Där kommer ju jag bli straffad om United flyger i början. Och ja, ingen 4,5 back. Ett lite tunnare liksom premium mittfält får man väl säga att jag har ändå jämfört med, ja, men Ero och många andra. Så, men just det att man inte har någon Liverpool-spelare. Jag satt ju där och kollade mot Darmstadt och borta på Deep Daily Preston. Tänkte att nu får vi se en Darwin Nunez. Och vi fick ju se precis alla offensiva spelare ställas liksom i startelvan utom just Darwin Nunez. Så den där kommentaren från Klopp om att det är viktigt att jobba i pressspelet, som han droppade så här lite i förbifarten på någon presskonferens, apropå då Darwin Nunez. Den verkar sitta rätt djupt där, så vi får väl se. Det är ju ingen man vågar starta med nu. Nu var det ju Jota som spelade som striker och Gakpo som jag var inne på tidigare. Vilket jag tror vi kommer se väldigt mycket under säsongen, att han går ner som en av de här offensiva mittfältarna i ett 3-2-2-3. Den jag är mest sugen på och den som skulle kunna leta sig in i bygget, det är ju Luis Diaz. Det blir inte sämre av att han gör ett drömmål än att klackribba in liksom, i bästa Zlatan-stil. Så att, men det är ju chansningar och det är det här tråkiga spelschemat, den här tråkiga inledningsmatchen. Jag tycker verkligen inte att man är dum i huvudet om man chansar med Luis Diaz från start. Det tycker jag inte. Men jag hittar inte någon väg in på mitt mittfält. Jag kan inte riktigt motivera honom heller före typ Ödegård. Det blir svårt liksom. Det blir alldeles för mycket av chansning också. Så att, och det är väl den platsen för min del som han skulle ta. Och då, nej. det är så modig jag egentligen helt enkelt, det var inse.
Nej. Stefan, det är väl egentligen ditt lag som jag tänker mest så där, att det inte är något supersjälvklart att här saknar något. Om Fredrik hade trippelt City som inte jag hade, du har det, du har trippelt Arsenal som vi alla tre har, du har de dubbla United mittfältarna. Det är ingen United täckning bakåt då, men känner heller inte att det är på något sätt ett måste. Jag känner att de andra sakerna är lite viktigare. Hur känns laget? Är det här det som du kommer gå med till Game Week 1 eller?
Ja, men det är Foden och vissa som just idag känns som kanske de mest osäkra gubbarna. Och där liksom är det mer magkänsla in mot deadline skulle jag säga. Även om vi kan få liksom startuppställningen i City då såklart. Annars så känns det väl rätt stabilt. Ödegård är någon som har kommit upp här på slutet. Men lite för att jag är osäker kring... Ja, men kring de andra gubbarna i Arsenal. Jag tror ju att, ja, men, jag vet inte, liksom Martinelli som tog nästan 200 poäng i fjol. Han är ju fortsatt ung. Kan han ta ett steg till? Alltså det är, men där är ju risken då att han ska spela när Enketia spelar striker. Och då tror jag att det blir inte lika kul då att ha honom. Han har dessutom inte spelat så mycket på försäsong. Så att, ja, jag tror att vi kan få några sådana matcher där han byts ut lite tidigare här i början. Nej, men annars så känns det väl rätt stabilt. Det blir ju rätt templet inledningsvis, men så får det vara helt enkelt.
Ja, dina Liverpool-tankar?
Ja, men som jag skulle kunna gå på en Luis Diaz. Jag har ju en slott mm-hmm. över där. Men jag vet inte, det känns... Då hade jag nog hellre gått med Madison, som jag vet vad jag får av. Men det är väl den här Bournemouth-matchen som är tråkigt att sitta utan Liverpool-tillgångar i Game Week 2. Man får ju verkligen stålsätta sig inledningsvis att så här, inte få panik om Chelsea, eller om Liverpool vinner mot Chelsea med 3-4 bollar i första matchen. Och så bara, shit, nu måste jag in Liverpool-gubbar här, nu ska jag möta Bournemouth. Så det får man ju verkligen liksom göra klart för sig innan, att ingen panik här, utan du har valt en strategi, håll kvar vid den för guds skull när vi står där inför Game Week 2.
Ja, men härligt att höra. Vi har ju lite att fundera på i de här byggena. Det kan komma skador, vi kan få information på presskonferenser. Så det kan hända saker, och som sagt, bästa sättet att hänga med, bli Patreon, stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Dessutom då så får ni vara med på Discord, Messenger-tråd, utlottningarna inte minst. Men det som överraskar mig mest egentligen med de här draften, jag vet inte om ni håller med mig, jag trodde inte att båda ni skulle sitta med Ödegård precis som mig. Är det något annat som överraskar dig, Fredrik?
Vi alla såg ju den där matchen och kände liksom att nu vågar man inte gå utan, och det är verkligen ett sånt. Sen om alla tre skulle sitta med honom, ja, vi tänker ju likadant. Vi blir väl också lite formade av att vi pratar väldigt mycket fantasy. Man blir som man umgås, brukar man säga, och vi är väl lite beviset på det här. Men gjorde upp en liten snabb grej här, att vi är 7 spelare i startelvan som alla tre har, och sen så är det en och två och tre gubbar som man har enskilt sådär. Nej, inget jag är jätteförvånad över egentligen, utifrån hur vi är som manager. Jag tycker att det är ganska, men ganska väntat, med lite små skillnader och sådär. Men det är ju ändå inom ramen på alla tre. Så att, nej, men det är väl få saker. Det skulle väl vara att vi lyckades pricka tre olika målvakter ändå. Och det kanske säger någonting. Och tre olika assistenter till Håland i anfallet. Jag tar med mig det som att det är ändå två positioner där vi verkligen hittade varsitt val.
Jag blev inte lite chockad över att jag kastade in en Joao Pedro där. Det känns inte alls som Silver Diggers.
Nej, det ska ju sant. Jag vet att jag flaggade upp honom här i en annan podd som varningsflaggen där, att man ska ta sig därifrån också. Men å andra sidan så kan han ju också göra ett jävla straffmål och tre bonus, och så får man ha de jävla poängen som stirrar den i ansiktet. Så att det kan ju mycket väl flyga. Det är inte det som jag är orolig för, utan det är ju bara vägen därifrån, att den är behäftad med ytterligare ett byte, eventuellt minus poäng. Det är liksom den stora grejen. Hade det funnits flera anfallare liksom på den nivån, Då hade jag mer köpt, liksom, eller kanske varit närmare valet i sig. Så. Men för mig är det en prispunkt som är ointressant i dagsläget.
Mm. Stefan, något som överraskar dig?
Ja, det går att överraska mig. Men det kanske är för att vi alla tror att han kanske skulle kunna vara straffskytt. Men han är väl ett stabilt pick. Liksom. Det är inte det mest... alltså så här, vill man spara pengar då kan man väl chansa med Martinelli om man tror väldigt mycket på Arsenal, lika gärna, eller en Trossard då, men det känns lite större chansning skulle jag säga. Men Martinelli vet vi kommer spela mycket, och vi vet vad han kan göra, så att behöver man spara pengar på den positionen så tycker jag att han är ett fullgott alternativ. Men det är nog lite att vi är lite försiktiga så här inledningsvis allihopa, och går den säkra vägen i många fall, som har gjort att vi har landat på just Ödegård.
Mm. Innan vi går vidare och pratar kaptensdiskussion för Game Week 1, som vi såklart ska göra, så ska vi rikta ett stort tack till våra partners som ser till att vi har så fint prisbord i poddligan. Glenn Sports Bar, och som sagt, jag nämner igen, Glennligan, kolla in den, Glenn Fantasy PL på Facebook, se till att gå med. Vi har även samarbete med Unisport Store, som är med i utlottningen här till våra patrons. Men om ni redan nu vill gå in och shoppa lite på Unisport Store, så har vi koden FPL-podden som ni uppger i kassan. Då får ni 20% rabatt på ordinarie pris och vid ett köp då för minst 500 kronor. Och ja, som sagt, jag tycker att det är ett bra läge att gå in och nyttja den koden. Den gäller augusti ut. Man kan köpa merch, svenska FPL-podden merch, via netshirt.se. Och vi håller faktiskt på att kika lite på att ta fram lite nya produkter där. Så ja, det kommer komma information när vi fyller på sortimentet där med lite nya grejer. Vi har också glädjen att välkomna tillbaka Nakata.se som även i år kommer sponsra med presentkort till prisbordet i poddligan. Fredrik, de har ett riktigt schysst Mercato nu, som de kallar det för, eller rea som vi säger i Sverige.
Ja, men precis, jag såg att din favorit där, King Cantona Kung Fu Tea, ligger 125 spänn rabatt. Den är ju given om man nu har den dåliga smaken att hålla på United som du har. Men det finns en hel del schyssta t-shirts framförallt. Jag gillar ju svag för dem, alltså Cruyff t-shirten där, vet att du också har, Alex. Den är
jag sitter
riktigt
faktiskt
på.
I den nu när vi poddar. Jag kollar ner på honom med ciggen i mungipan och fina Hollands dräkten på.
Ja. Och jag är ju svag för Messi t-shirten, tycker att den är schysst där med getskuggan. Det finns mycket snyggt på Nakata, och vi är oerhört glada att ha dem tillbaka som partner. Vi gillar ju Nakata, vi gillar Olof, vi hoppas ju att på kommande Glenn-event här, så att vi får se Olof och Nakata igen på plats, för det var ju riktigt lyckat senast.
Ja, verkligen. Reducering.se också är ju nya för i år. Nakata var ju med även förra året. Men vi spelade ju in det gästavsnittet med Oskar Block. Det var jag som gjorde. Jag vet inte, Fredrik, om du har lyssnat igenom det.
Ja, men det har jag definitivt gjort och snappat upp en hel del. Oskar är ju en legend, har vi förstått, i de här kretsarna. Många som har... Ja, men liksom sagt att plockar ni honom till podden, ja, det är klart vi gör det. Och jag tycker jag har fått lite klarhet i det här med reducerade system. Att det handlar ju om att när du spelar 64 raders, så tänker ju vi vanliga dödliga att om då spelar man 6 halvgraderingar. Nej, det gör du ju inte, du betalar ju för 64 potentiella rader. Och det är klart, vill du spela 64 rader, så skulle du ju kunna liksom välja bort ett antal av de där raderna. Det var ju så jag tolkar och så jag har förstått det nu, att det handlar ju egentligen om att reducera bort rader du inte vill betala för, så du bara håller de raderna du verkligen tror på. Och det här ska vi grotta ner oss i lite mer, så att de som lyssnar får ta del av, eller hur?
Ja, såklart ska vi göra det, men det vi också ska göra om man inte själv känner sig helt high på de här reducerade systemen men ändå vill ta del av, ja, men förhoppningsvis lite fina vinster, så kommer vi komma med andelsspel, och det första andelsspelet kommer ju här i veckan. Vi kommer lägga ut det på vår Facebook-sida, så då får man vara snabb där och liksom hoppa på, för 50 andelar kommer det vara. Och det kommer ju vara andelar som inte spränger folks plånböcker. Så att man kommer ha råd att köpa lite andelar. Så håll utkik på Svenska FPL-podden på Facebook. Så hoppas jag ni är många som vill haka på våra spel. Och vi i podden kommer ju vara där och pilla i systemen. Men vi får ju även uppbackning av superproffsen på reducering.se i form av Oscar och hans kollegor där. Så man behöver inte känna att man ska lita på liksom en Liverpool-supporter som Fredrik eller en Arsenal-supporter som Stefan. Vi kommer liksom få proffshjälp som ändå hjälper till i tippningen.
Vilka var det Oskar höll på nu?
Ja, jag kommer inte ihåg det. Var ett sopgäng.
Ja, man får lyssna på avsnittet för att få reda på det.
Yes, härligt. Nu har vi kommit fram till kaptensektionen för Game Week 1. Och som vanligt så inleder jag att säga det. För att inte missa deadline. Det är väl ganska ovanligt ändå för i alla fall de som sitter och lyssnar på poddar kring FPL. Men det är deadline fredag 19.30. Men jag skulle säga att den deadline är 19.15. För att jag är helt övertygad om att servrarna kommer lägga ner. Folk kommer sitta och vänta på de här liksom, läckorna från City håll. Och få se om de kommer. Men jag tror man ska bara fatta ett beslut kring exempelvis Foden. Om man köper honom eller inte. Det är ju inte val för en game week heller. Så är det så att han börjar bänk, kommer han säkert komma in. Han kanske startar game week 2. Jag hade inte vågat sitta där och liksom invänta och försöka. Det är Burnley City på Turf Moor. Och bortaplan, det är första matchen i omgången. Det är väldigt många som kommer att binda på Haaland. Haaland har haft lite svårt att göra mål. Men vi ska säga det att det här Burnley som kommer upp, det kan skrämma folk kvällsmatch borta på ett regnigt Turf Moor. Men det är ju ett kompanilett Burnley som tycker om att spela fotboll och lite så här City-eskt, vill rulla boll och så. Så de ska alltså försöka spöa City med på Citys sätt, och det brukar vara tufft. Vi såg hur det gick i FA-cupen förvisso i Manchester då, men då blev det 6-0 torsk förra säsongen. Och ja, kan vi hamna där igen, Fredrik?
Det är inte omöjligt, alltså, det tror jag väl inte att det sker. Framförallt inte statistiken så gör ju City betydligt mindre mål på bortaplan. Och har de en 2-3-0 ledning där i 70:e minuten, så är det ganska svårt att se Peppa ösa på. Jag tror att han kommer att vara rätt nöjd med att bara plocka 3 poäng i så fall och så där. Men jag menar, gör City 3 mål, då gör ju Haaland 2 utav dem. Så att du har väl svaret där mer eller mindre.
Och Stefan, jag gissar att vi liksom alla tre kommer sitta med en Haaland-bindel till Game Week 1.
Ja, det kommer vi. Men det är väl lite liksom fegheten också som spelar in. För att jag har ju svårt att se liksom längre in på säsong om man jagar eller så, att man hade tackat nej till de matcher som Saka och Rashford har emot. När vi blickar liksom på det. Men just Game Week 1, första matchen, alla kommer sitta där med EU:t kommer vara 200%. Det kanske inte är så man vill starta om han gör hattrick. Det skulle kännas så sjukt tungt. Så att därav så är min bindel där. Men det är lite tråkigt så.
Ja, du nämner Arsenal och United. Det är ju ytterligheterna sen. Båda har hemmamatch. Arsenal Forest spelar tidiga matchen på lördag. Och det är ju många som tycker, ja, såklart Citys match är ju tidigare så eftersom de går på fredag, men det är i alla fall en kvällsmatch. De här 13.30 matcherna eller 12.30 som de spelas i England, lite läskiga. United, det som är roligt om man vågar ta den risken, det är att de spelar sist av alla där på måndagskvällen. Så ja, man vet inte utgången förrän gameweekens sista match, om man nu väljer att sätta binden på en Rashford eller en Bruno Fernandes. Men ja, vi är få som kommer våga där. Fredrik, om det är så att man går med en liksom två premium draft, då är det väl framförallt för att kanske bindla Salah i Game Week 2 eller Kane i Avera Game Week 4 eller något sånt, de har bra match. Men tycker du att liksom de skulle kunna blanda sig i nu? De har borta matcher. Spurs ska bort till Brentford och Liverpool ska till Stamford Bridge och möta Chelsea.
Nej, definitivt inte. Utan om det nu är så att någon inte vill binda Haaland, antingen för att man är så jävla balls att man går utan honom, eller att man bara vill sätta binden någon annanstans. Vi har ju en del som spelar spelet och vill spela annorlunda med just binden. Liksom. Då hade jag ju definitivt gått på en Arsenal-gubbe och Saka eller Ödegård, ja, coinflip. Men tycker det är en fin match. Tänker att Forrest kanske inte kommer att bara backa hem och sluta sig som en jävla mussla, vilket jag är lite rädd för att Wolves kommer att försöka. Jag tror Wolves är jättenöjda med typ 1-1 borta mot United eller 0-0. Sen säger det, liksom, det är inget att säga att de klarar av det, men jag tror inte att de kommer att bjuda upp till dans speciellt mycket. De har liksom inte så mycket spelare att göra det med. Forrest känns ju mer som ett spelare som har någon form av offensiv idé, och det tror jag kommer straffa sig mot Arsenal. Så att om man nu på ren pinchi ska gå mot Haaland, då hade jag valt att bindla Saka eller Ödegård.
Och det är veckans avsnitt. Vi är tillbaka igen nästa vecka då med ett lite mer ordinarie avsnitt som ni kommer höra oss under hela säsongen, där vi framförallt kanske kommer att ha lyssnarfrågor, något vi inte har öppnat upp för här. Vi brukar kasta ut ett inlägg på vår Facebook-sida och efterfråga lyssnarfrågor, trillar in en hel del. Det får ni jättegärna fortsätta med, för att det bidrar väldigt mycket till podden, tycker jag. Och som sagt, jag slår ett ordentligt slag för patreon.com/svenskafpl. Där har ni möjlighet att på torsdag kväll ta del av vår Discord-kanal, där vi pratar våra drafts, se hur mycket de har ändrats här från kvällens inspelning. Någonting kommer att ha skett, det är jag rätt säker på, oss, någon av oss, kanske allihopa. Men även då för att få lite synpunkter på sitt eget bygge. Jag gick igenom alla här, vad vi saknade, vad saknar ditt lag, och är det så att det är väldigt mycket som vi tycker att du saknar, så kan man ju ta sig en funderare. Dessutom då så får du möjligheten att vara med om utlottning med presentkort från Unisport Store och dessutom poddresan. Men nu har vi hållit igång länge och vi tackar för att ni lyssnar. Hjälp oss att sprida ordet både om podden och våra ligor, så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Ha det bra, hej då!
Ha det gott, tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.